Hallå?
Hallå, ja.
Lyssnar du i appen Sveriges Radio?
Jättebra. Lyssnar du någon annanstans så missar du nämligen resten av veckans poddavsnitt. För de släpps nämligen bara i appen Sveriges Radio.
Jaha, ja.
P3. Sveriges Radio.
Den är inte allt för ohärlig, den här lilla ljudmattan som vi börjar varje program med. Den går ändå att njuta av lite grann.
Jag tycker den låter lite som en sån... Det är fortfarande några samtal före dig,
ja.
Men du behåller din plats i kön. Tack för att du väntar.
Mm.
Vill du bli uppringd?
Men det känns också som när man är typ i Super Mario och inte gör någonting, utan man bara, vet du, stannar upp och slutar simma i vattnet och så bara...
Är det lite paus kanske?
Jag tycker att man har pausläge.
Ja, fast man inte trycker på paus, man bara gör ingenting.
Men tänk om det kommer en elak svamp.
Ja, det kan ju hända, men inte i vattnet.
Lite Sims-vibe får jag också. Man leker så, målar tapeter och bygger hus.
Ja, men det är Sims.
Ja.
Jaha, målar tapeter.
Eller okej, man sätter fast tapeter och bygger sina hus.
Ja, ah, okej.
Gör barn och sådär.
Ja.
Okay. Nyspis.
Då har vi avverkat vad vi känner kring den här mattan. Ljudmattan i alla fall. Eller ljudillustrationer som det heter så fint internt.
P3. Sveriges Radio.
God morgon, idag är det live-lyssning. Älskar måndagen när man äntligen hör era röster igen. Helgerna känns alldeles för långa. Ni är bäst, kram från Emily.
Vackrast jag har hört.
Men att, håller du, kan du känna att helgerna är för långa?
Nej.
Det gör du inte, du håller inte med Emily där.
Nej, det gör jag inte. Nej. Och jag har ändå lång helg.
Där är ni olika.
Där är vi olika. Men ja, det är ju så, vi har ju också fått den fina utmärkelsen Happiness Impact Award.
Har vi?
Välkommen till Radiohusparken idag där det blir tårta 14-14.30.
Men det är tårta igen?
Och kopp kaffe.
Nej, men det är samma.
Det är samma, för det var ju tårta. Senast jag jobbade, eller var på plats i alla fall. Då var det både glass och tårta den dagen.
Mm-hmm.
Men nu är det något igen då, eller?
Vi är ett av företagen i Sverige som skapar mest lycka och välmående. Och det ska vi fira gemensamt i en halvtimme. Med kaffe och tårta. För ni får inte mer rast.
Vadå, företag? Alltså inte vi, inte det här programmet.
Nej, ja, förlåt, jag var otydlig. Sveriges Radio.
Ah, okay.
Där vill vi ändå göra ett märkbart avtryck.
Ja, precis. Vad sa du, mellan 14 och 14.30?
Då är inte vi här.
Då ska jag ta mig in från Vällingby igen.
Ja. Exakt, det är värt det typ.
Ja.
Parken är toppen.
För en halvtimmes firande med tårta och kaffe.
Ja.
För att vi som företag har vunnit Happiness Award.
Happiness Impact Award.
Happiness Impact Award.
Vi har fått den fina utmärkelsen Happiness Impact Award. Där vi är ett av företagen i Sverige som skapar mest lycka och välmående. Vilka kan det mer vara? Alltså vilka typ av företag och arbetsplatser?
Happy Socks.
Alltså bara för att det är
happy,
så de heter.
Ja. Nej, jag vet inte vilka... Ja, men, postkodmiljonären, är det ett företag?
Jag vet inte, det är säkert en stiftelse.
Ja, okay.
Jag trodde du skulle säga Postnord. Jag bara, olika det där.
Ja.
Vad heter det? Postföretag generellt. Transportföretag.
Ja, alltså vet du, transportföretag, de får mycket skit.
Mm.
För det är så mycket, det är så enormt mycket fokus på när det går fel.
Ja.
Förstår ni hur sjukt det är alla gånger det går rätt?
Ja.
Bara för att du klickar i en grej någonstans ifrån Xiaomi eller vad heter de? Jag tänker på någon annan. Shanghai.
Shein.
Nej, det är ett ställe bara. Ja, så kan det vara.
Alibaba.
Ja, Alibaba eller vad det nu än är för någonting. Och sen så är det någon som bara ser det, bara plingar till på någons dator, sätter ihop en liten plastgrej ihop med några liksom
du tänker att plastgrejerna görs à la carte.
Gör à la carte. Då har vi fått det. De får en bong.
Så. Ja. Då har vi en sån gummimatta för små barn i silikon.
Ja. Hårklämma med extra glitter.
Den kör du.
Ja.
Fia där borta, den
kom
kör
igen,
du.
Prata med mig. Hårklämma extra glitter. Ja, ta den. Yes, chef. Yes, chef. Och så bara så springer ner till någon sån stans. Kardunk-dunk! Kardunk-dunk!
Och sen så
är det också så här, när den är klar. Det, bara det är ju ett under.
Ja.
Att det så funkade med den kommunikationen. Och sen så, här, och sen så bara, ja då är den där.
Mm.
Och då så bara, nej men du fan. Då får någon bara sätta i din lilla Fiat. Kör ner till hamnen. Och bara kolla ifall det finns någon liten lucka på någon av de här lastfartygen.
Mm.
Och bara så här, okej, ja det finns en. Men vart går den? Ja, den går till Toronto.
De företagen.
Va?
De företagen borde få Happiness Impact Award.
Ja, och sen så det här
kicken man får när man har lagt i varukorg.
Och vi gick bara igenom kanske 7% av hela den kedjan som är tvungen att funka helt friktionsfritt för att du ska få din lilla hårklämma med extra glitter.
Pelle, jag såg att du hade laddat upp med lite såna här fake labubus. Jättebra tänkt, men vi vill gärna ge färska varor till konsumenten. Ja. Vi gör alla kart.
De ligger här och liksom torkar. Ja, det här är den stora transport, alltså så, Postnord, DHL,
skänker numera DSV,
ja, alla dem, ja. Alltså så här, wow. Wow, hörni, vilket jäkla jobb ni gör.
Verkar också vara lite rövig bransch.
Säkert
ska sägas.
Ja, ja. Men det finns många branscher som är röviga men ändå riktigt, riktigt bra.
Ja.
Ställningsbyggarbranschen.
Alltså som konsument,
ja.
Två tummar upp.
Ja.
Att vara anställd i vissa av de här transportföretagen,
ja,
verkar sämst.
Ja, det vet jag.
Men det är inte det vi pratar om idag.
De kanske lever livet där, de.
P3, Sveriges Radio.
Tänker du på mig någonting i paniken över att du vaknar mitt i att programmet går och du är inte där?
Säg frågan igen.
När du vaknar...
Put it in a sentence.
När du vaknar klockan 07.
Ah.
När du tittar på din veckaklocka och klockan är 07.
Ah.
Och du bara, mitt rikssända morgonprogram som jag ankrar och leder började för drygt en timme sedan. Och jag ligger här i sängen.
Jag sa det här till dig innan sändning, att nu har det gått så lång tid sedan det skedde så att jag vägrar ta någon slags ansvar för det.
Och då sa jag, jag är helt med dig. Och du sa, fast jag hade lite ton. Och då sa jag, fast jag hade verkligen ingen ton.
Nej.
Och då sa du, fast jag kände, det kändes så i mig.
Ja, nej, men det var någonting jag fick för mig det,
ja. Att du hade en ton.
Ja, precis. Kanske för att jag är liksom på helspänn och har garden uppe.
Ja, just att du är så lite så.
Ja.
Men jag säger, vad ska man göra?
Om...
Ja, men vad ska jag göra? Jag kan inte vara sur på dig.
Nej, det kan du faktiskt inte vara.
Alltså, det kan jag väl.
Det,
men vad ska jag göra? Alltså, förstår du?
Nej.
David, försov dig inte.
Nej, precis. Nej.
Du bara, nej, det vill jag verkligen inte göra.
Nej, nej, precis.
Frågan var, tänker du på mig då när du vaknar och bara, fuck, nu måste Linnea stå, om hon inte gillar att stå på den sidan av bordet tills de har hittat någon som ska komma in och ta över. Alltså, så.
Alltså, jag har ju såna katastroftankar väldigt lätt.
Mm.
Men jag tänker aldrig på dig.
Nej.
Nej, jag ska bara... Nej, men jag tänker så här, jag får en känsla av så här, kan nu allting kört, allt är ett helvete. Kommer inte, nu behöver jag börja om.
Jag ska bli med mitt jobb.
Nu behöver jag börja om.
Ja.
Behöver börja om med allting. Jag får gå tillbaka till vad jag kan. Jag kan diska och packa väskor i flygplan. Okej.
Okay. Packa väskor in i flygplan.
Ja, inte packa folks väskor.
Jag ska bra på att packa dock, jag tänker mig.
Ja, alltså det är jag väldigt bra på. Jag är väldigt ostrukturerad generellt sett. Men när det gäller packa väskor så är det verkligen så att ifall någon går förbi så är det inte så att de kan fortsätta gå förbi.
Nej, bara, utan stannar
de stannar upp.
De är en sån, vad heter det, en sån umarell? Du vet.
En sån italiensk gubbe.
Ja, en sån gubbe som står och tittar på byggarbetsplatser.
Ja.
Såna stannar där du packar väskor.
Just det.
Står med händerna i sidan och bara, snyggt.
Ja.
Där borde du lagt lite åt höger på.
Ja, precis. Nej, men eftersom det har gått så lång tid sedan dess så känner jag inte att jag behöver ta något slags ansvar. Men om du hade liksom caught mig tidigare så hade jag verkligen bett om ursäkt och hade känt väldigt, väldigt starka känslor för dig.
P3, Sveriges Radio.
Oj då, här kommer det. Tidiga läsken.
Mm.
Ja, vad är det du putsar så grant?
Min spegel.
Ja, okej.
Okay. Den blir så flöttig.
Ja, okej. Okay. Har du blivit orolig för hanta?
Tanken har ju slagit mig. Not again.
Nej, men, alltså,
för nu det börjar så här koka på det där sättet det gjorde
alltså,
med
det är,
covid.
Det är som en... Ja, kanske. Men för det är ju lite som en film.
Mm.
Du vet att man i förbifarten ser någonting om några som har blivit smittade på något skepp, på någon nyhetsrapportering i något café, du vet, när man köper. Man noterar det inte ens. Och så bara...
Man står där med en rap.
Ja, man står med en rap. Långsamt, och kanske inte ens tittar på den, utan man bara hör i bakgrunden. Mm. Och så går man vidare och sen så... Ja, fortsätter ens dag och ens egna personliga små draman.
Mm.
Och sen så kommer man hem på kvällen och så är det så här... så flippar man på tvn och så ser man så här... Ah, okej. Okay. Nej, men nu har de liksom nu har det noterats ett fall i Holland på fastlandet på grund av att de har liksom tagit i land och försökt hjälpa jäda med mera etc. hyligt och allt det där. Mm. Och sen så vet du, ja, tänker inte mer på det. Mm. Och sen så bara ser man nyhetsrapporteringen i ens vardag i bakgrunden blir mer och mer central. Mm. Och sen så helt plötsligt så är det liksom en stor grej. Mm.
Det är som Last of Us. Eller någon annan sån zombiefilm.
Ja, precis.
Ja, exakt så är det. Och det här är väl då nya digerdöden då, antar jag?
Vet inte.
Pesten.
Så här, vi kommer ju grotta i det här med folk som kan.
Ja, inte bara så gissa om att det är nya digerdöden.
Kommer vi till och med kanske göra det idag?
Ja,
ja.
Det kommer vi.
Jag vet, det är därför jag tog upp det.
Ja, jag vet.
Och sen så hör man den här också i bakgrunden här. Alltså när jag scrollar. Ja. Och letar ifall
letar
det är så
i
dagens program.
Har vi eventuellt gäst på det idag?
Ja, precis.
Jag vet, ja. För därför sa jag det.
Sånt barn. Åh, jag är sånt barn. Men jag hade någon, men jag visste inte om det var en expert på viruset.
Nej.
Eller om det var liksom bara på vad det är som har skett. Förstår du?
Har vi gäst på det idag? Ja, jag vet. Äkta du.
Åh, vad skulle jag säga med det? Jag får fundera under en låt och sen är det nyheter och sen är det låt igen och sen är det ny gäst och sen så kommer den vara här en halvtimme och sen är det låt
prata.
Och sen är det nyheter och sen är det låt och sen kan jag säga det jag hade tänkt säga nu som avslutning på det här grejen.
Vad fanken menade Putin egentligen när han sa att kriget i Ukraina kan vara på väg mot ett slut?
Hörde detta av självaste Elias Wahlberg tidigt i morse?
Jasså du?
Berätta.
Ja, precis. Nu är det så battle mellan mig och Elias.
Jag vill bara skryta om att jag lyssnar lite på P1 morgon också.
Ja, sån är du. Jag ska göra mitt bästa här för att uppa honom. Men det har ju varit en del skriveri, men även skriver av om det här. Alltså det lite kryptiska uttalandet från Putin i helgen, där han alltså sa att kriget kan vara på väg mot ett slut. Och det var i lördagskväll som han sa det här då i en intervju med journalister i Moskva. Och enligt flera experter så är det här liksom, ja, men ett unikt uttalande på vissa sätt i alla fall. För det här är liksom inget Putin har sagt tidigare, alltså att kriget är på väg att ta slut. Men samtidigt så verkar det alltså ha varit lite svårt att tolka exakt vad han menar. Till exempel om det handlar om att Putin är pressad eller är det kanske ett fulspel. Och det är liksom en hel drös med olika experter och korrar som försökt luska i det här.
Men vad var kontexten då? Mm. Alltså var det bara att han sa snart kriget slut och sen backade ut ur bild? Eller i vilket tal, i vilket sammanhang?
Alltså enligt AP, de har skrivit om ett längre citat och de skriver att Putin uttalade sig som ett svar på en fråga om västvärldens stöd till Ukraina har gått för långt. Och då ska han ha svarat enligt AFP då, att de började trappa upp konfrontationen med Ryssland och det fortsätter än idag. Jag tror att det närmar sig ett slut, men det är fortfarande en allvarlig fråga. Så det är ett lite längre citat. Och grejen är ju också att man firat den här segerdagen, som det heter, i Ryssland i helgen. Den firas ju 9 maj varje år till minne av segern över Nazityskland under andra världskriget. Men i år så har det här firandet varit liksom rätt dämpat och nedtonat. I vanliga fall så brukar man liksom slå på stora trumman och visa upp jättestora kryssningsrobotar och stridsvagnar och sånt där i paraden. Men man hade ingen sån fet militärutrustning i år, utan det var en rätt bantad version, och det ska då ha varit på grund av säkerhetsskäl enligt Kreml i alla fall. Men det här har liksom sett som ett svaghetstecken för Putin, och det var alltså samma dag som den här segerdagen firades som Putin kom med det här uttalandet då. Och vår tidigare Rysslandskorre Maria Persson Lövgren tror att Putin kanske inser att det är fler och fler ryssar som är trötta på att kriget hållit på så länge nu. Joakim Paasikivi, alltså den här militärexperten, är inne lite på samma sak och säger att Putin kanske försöker att hitta något sätt där han kan frama det som att kriget är en vinst för Ryssland, även om det inte kanske kommer sluta som man tänkt. För samtidigt så har ju liksom Ukraina lyckats slå mot till exempel Rysslands oljeindustri och militäranläggningar under våren. Och Daniel Alling, vår internationella korre, han menar att det har gjort att Ryssland liksom, ja, men sett svagt ut, och att det liksom inte går att snacka bort, och att, ja, men man kanske måste se Putins uttalande i ljuset av det också, alltså att han försöker att hitta någon slags lösning nu.
Det kanske bara också är så här, det är snart slut för snart har vi ju hela Ukraina.
Alltså, ja, exakt.
Att det är liksom bara lite Trump-retorik typ.
det är ju väldigt många, ja, många som försöker tolka exakt vad han har sagt nu. I Ukraina är det också många som tar det Putin säger med en nypa salt. Så vi får väl se vad som händer nu. Maria Persson Lögren säger i alla fall att det här uttalandet förmodligen inte betyder att kriget liksom skulle ta slut typ imorgon. Men att det kan vara ett steg mot fler förhandlingar.
Time will tell. Det är ju ett uttryck jag myntade för länge sedan som verkligen tog fart. Och jag tycker passar även nu.
Ja.
Vi får väl se här framöver.
Huvudet på spiken, satte du.
Vad är endometrios, David?
Endometrios, det är någonting hos kvinnor som kan göra ont vid sex.
Jättebra.
P3, Sveriges Radio.
Svenska kvinnor med endometrios åker till Rumänien och utför riskfyllda och utdaterade ingrepp. Och i vissa fall så står Försäkringskassan för notan. Det här visar sig i Petri Nyheters senaste dokumentär. Och nu är vi med oss dokumentärmakaren, eller makerskan. Där väljer man själv Viola Gadd.
Viola, ja.
Viola Gadd.
Hej Viola!
Ja, hej. Varför heter du inte Viola? Ja. Viola.
Viola, exakt.
Så avsnoppat på något sätt.
Ja. Det blir Viola från och med nu.
Viola.
Tack för det nya namnet.
Du, bara kort då. Vad handlar den här dokumentären om?
Ja, men den handlar om, vi kan alltså se att tjejer med endometrios i Sverige och runt om i världen åker för att behandla den eller för att operera sig i Rumänien. Och de här, det är för att de är missnöjda med, oftast har de väldigt ont, eller är desperata och missnöjda med vården i sina hemländer. Och de åker då till en klinik i Rumänien som har blivit väldigt populär och opererar bort de här endometrioshärdena. Alltså de liksom...
För vad är endometrios? Det är någon sorts ärrvävnad?
Ja, men exakt. Det är liksom det är livmoderslemhinna som växer utanför livmodern på andra organ ofta. Så den kan ju sitta, alltså det kan ju sitta på tarmarna eller liksom även upp mot diafragman, liksom på olika ställen i buken. Mm. Och de här liksom endometrioshärdarna, de skapar väldigt mycket inflammation och ofta smärta. Mm. Och då för att liksom, om man har testat allt, till exempel i vården i Sverige, man har testat hormoner, ofta det att man liksom försöker ta bort menscykeln liksom som ett första steg. Men om man har testat allt det där och inte funkar och inte får operation i Sverige, då kan vi se att det är ganska mycket tjejer som känner att men jag kan inte leva så här, jag har så ont. Och då åker man någonstans utomlands privat för att operera bort de här. Och då blir jag av med smärtan på det sättet.
Varför får de inte hjälp i Sverige?
Alltså de får ju hjälp, men den svenska vården är ganska...
Det är någonstans som stopp här.
Alltså den är ganska restriktiv med just endometrioskirurgi. Alltså, och det är den svenska vården, alltså de läkarna vi har pratat med, de menar att den är det för att det finns inte... så tydliga vetenskapliga bevis på att det hjälper på lång sikt utan att det kan hjälpa i några år till exempel. För endometrios är ju en kronisk sjukdom. Men många av de här kvinnorna är desperata och känner att men om jag får 5 år efter en operation så är det värt det.
Hur hittar de den här kliniken då? Alltså jag är helt övertygad om att det finns oerhört mycket liksom, otroligt kompetenta läkare i Rumänien. Men känslan, bara när man hör det snabbt, jag åker till Rumänien och gör en endometriosoperation. Det är som att det är någonting i det som bara, nej men det vill inte jag.
Nej, exakt. Och det, jag tror att det är ganska många som kanske känner så i början. Men sättet som vi har hittat, och som vi, alla de här tjejerna som jag pratar med, de har hittat den här kliniken via Facebookgrupper. Och speciellt finns det en som är väldigt stor som heter Nancy Snook Endometriosis Education. Och den har 250 000 medlemmar. Och, så det är tjejer med endometrios från hela världen.
Så det är inte liksom TikTok Reels med reklam, utan det är som word to mouth, eller vad heter det?
Word to mouth. Och den är ganska seriös, den här gruppen, på ett sätt. Den listar kirurger, den recenserar dem, den har även kontakt med kirurgen, och där finns den här kirurgen i Rumänien och den här kliniken med. Så det är via en Facebookgrupp som de hittar den. Men det är ju också... ganska speciellt att man att det är en sån community-baserad liksom källa. Det är så de hittar den.
P3, Sveriges Radio.
De här operationerna då, att svenska tjejer åker till Rumänien och gör endometriosoperationer då. Vad är det här för ingrepp? För du pratade om att det var en utdaterad och riskfylld process. Alltså, vad är det för operation?
Ja, men exakt. PSN då, presakral nevrektomi som det heter. Det är ett gammalt ingrepp som man började göra redan på 1920-talet. Så ni kan ju tänka också i vilken tid det liksom började göras. Mm. Och det var då att man hjälpte, man helt enkelt klipper eller kapar nerver kopplade till livmodern för att minska smärtsignalerna helt enkelt. Men det här, de här nerverna då som man kapar, de sitter liksom på ett ganska svåråtkomligt ställe nere i, buken. Och de, alltså du vet hur nerver fungerar, att om man kapar en nerv, det är ganska komplext. Så de här nerverna är även kopplade till tarmarna, blåsan, övre delen av slidan. Så det vi kan se är ju att det finns en väldigt stor risk med det här ingreppet. Alltså det kanske kan ge smärtlindring mot då, smärta från livmodern. Men det är också en väldigt stor risk att man får kronisk förstoppning, som vi kan se på de här tjejerna vi har träffat, eller som vi har träffat och pratat med. Och man kan få saker som svårt att kontrollera sin blåsa, man känner inte att man är kissnödig, eller förmågan att få djup orgasm. Så det är ett väldigt riskfyllt ingrepp.
Det här är alltså ett ingrepp som inte görs inom svensk vård?
Det görs inte inom svensk vård, det rekommenderas inte av de europeiska riktlinjerna. Och jag skulle beskriva det lite som att det är som att singla slant. Alltså, några av tjejerna jag har träffat, de har fått smärtlindring och inte fått några av de här komplikationerna. Men några andra av tjejerna vi har pratat med, de har... de har fått allt. De har inte fått smärtlindring och de kan inte kontrollera sin blåsa och har kronisk förstoppning.
Det kanske inte du har några siffror på, och det spelar inte heller någon roll. Men jag är bara nyfiken på så här, ungefär vad statistiken är med lyckat och inte lyckat. Jag bara tänker, om man lider konstant smärta och är så här, det är värt risken typ, ja, att åka och göra de här ingreppen.
Ja, alltså det är så också. Alltså, ganska många av de tjejerna som jag har pratat med, de tycker att, alltså, trots att de kanske har fått någon komplikation, om de ändå har fått smärtlindring, så kan de tycka att det var värt det. Så det är en väldigt svår sak. Alltså, och det säger också någonting om hur desperata de här tjejerna är och hur ont de har. Men statistiskt så, eftersom det finns för lite vetenskapliga studier på det, det är också det som är, alltså, det är för riskfyllt och det finns liksom ingen vetenskap. Det här ingreppet bottnar inte i någon tydlig vetenskap och det är därför det inte ska göras. Då,
men du säger att de får reda på det i olika Facebookgrupper och sånt där, eller men framgår det för de här kvinnorna som åker dit vad riskerna är oftast för dem? Är de väl medvetna om dem?
Nej, det är det som är problemet, och det är det vi har liksom kunnat se, att de får inte reda på vad riskerna är liksom i god tid innan ingreppet. Ofta så erbjuder den här kirurgen det bara dagen innan eller några timmar innan, och då hinner man, och då kanske man är där desperat ska göra någonting, lita på den här kirurgen. Och i grupperna, ett problem med grupperna just är att det är väldigt strikta regler i de här, det är som ett rum där man ska prata på ett visst sätt, och där får man inte posta en historia hur som helst. Alltså man får ofta posta bra om det går bra, men kritiken måste då framföras på ett väldigt specifikt sätt. Så att många av tjejerna vi har pratat med, de har ju försökt posta sina negativa historier i de här grupperna och de blir inte postade. Så det är också ett problem.
P3, Sveriges Radio.
Av dem, du har pratat med hur många tjejer?
Jag har pratat med 12 tjejer, och av dem så är det 6 stycken som har fått allvarliga komplikationer som de fortfarande har idag. Så det är ju någon typ av statistik. Men, ja,
det går inte att säga.
Det går inte att säga liksom i stort, men vi kan ju se i till exempel Facebook-poster från den här kliniken, alltså, då säger de att det är en väldigt liten risk till exempel när de promotar det här ingreppet.
Vem är den här kirurgen då? Är det liksom en snubbe som utför de här operationerna, eller är det här en hel industri, typ som hairplugs i Turkiet? Alltså hur?
Nej, men det är i alla fall det vi har granskat. Det är en kirurg på en klinik i Bukarest, och det är han som har grundat den här kliniken. Och det vi kan säga om honom, det är väl egentligen att han har blivit väldigt populär. Han är väldigt populär i de här grupperna. Han verkar göra väldigt många operationer. Han är deras liksom main person, och alla de har intervjuat, det är han som har opererat alla dem, och det är han som verkar göra det här, just det här nervingreppet, det här farliga nervingreppet. Och han gör då, alltså enligt klinikens egna uppgifter, så gör de 700 operationer ungefär på ett år, vilket ni kan tänka er själva är väldigt mycket.
Då. Ja. Och inga helger.
Ja. Ja, så det, ni kan tänka också att det är väldigt, alltså det är många tjejer som också beskrivit den här stressiga atmosfären där, att ja, men det är väldigt så liksom tajt på, man ibland får inte helt liksom, man får knappt träffa honom, man får inte kanske tillräcklig information helt om vad det är man ska göra.
Vad säger han om de här riskerna då?
Ja, alltså han vad så här säger han om riskerna? Vi har inte fått kontakt med honom. Vi har ju försökt söka honom i flera veckor och ringt, mejlat, försökt få tag på honom på WhatsApp. Men han har svarat men liksom inte velat bemöta vår kritik eller våra frågor. Och det vi kan se egentligen är att vi kan se mejlkontakt med några av de här tjejerna. Som att han då, för ytterligare en aspekt av det här är ju att han har gjort det på i alla fall två tjejer som vi vet om utan samtycke. Alltså att han, alltså de vaknar upp och så har de helt enkelt fått det här ingreppet gjort.
Men jag förstår inte, varför har de blivit sövda då? Eller liksom?
Alltså de har gått med på att åka dit och göra en operation som är att skära bort de här endometrioshärdarna. Men under själva operationen, aha, så han då, i hans version är då att han har upptäckt att de har ofta det som kallas adenomios, en typ av endometrios inne i livmodern, i livmoderväggen. Och då sen, men då passar det så bra att göra PSN, för då tar man bort smärtan från livmodern. Okay. Och då har han gjort det, ett av fallen då, Emilie som är med i dokumentären. Det han gör då är att han ringer Emilies pojkvän som står utanför och väntar och frågar så här, är det okej om jag gör PSN, det är ett nervingrepp? Och då måste alltså hennes pojkvän ta ställning och säga ja eller nej. Och han säger ja, för han tycker att han vill ju bara att hon ska bli frisk. Mm. Och när hon vaknar upp, hon är sjuksköterska och hon vet om det här ingreppet. Och hon bara, varför har ni gjort det här? Jag vill absolut inte göra det här. Det som visar sig då är att hon också får en komplikation som är att hon har än idag svårt att kontrollera sin blåsa. Det som händer då är att vi kan se mejlkonversationen mellan den här kirurgen och Emilie. Då säger han, jag gjorde det här på dig för att jag var inne och jag tyckte det var bra. Jag gör ofta så att om jag ser någonting mer jag kan göra en operation så att kvinnor slipper göra fler operationer, så gör jag det jag kan. Så han tycker väl att han hjälper kvinnor.
Men, skulle du kunna hänga kvar ett tag till så kan vi prata? Nej, du behöver springa iväg, så var det.
Men jag kan kanske vara lite till.
Ja. Det gör vi svara, eller?
Nej, men du, vi får prata lite mer här nu istället. Så får du köra din fråga
ja,
nu.
För det är bara en fråga kvar egentligen, och det är det här med Försäkringskassan. För att det är det också som är intressant, att det här bekostas. Operationerna utförs inte i Sverige, för vi gör inte den operationen. Nej. Men staten betalar för dem.
Ja, exakt. Vi har ju kunnat se att Försäkringskassan ersätter det här farliga ingreppet PSN, trots att det inte rekommenderas i Sverige och trots att det inte rekommenderas av de europeiska riktlinjerna. Och det är ju svenska endometriosläkare väldigt kritiska emot, för att det blir väldigt förvirrande för patienterna. Att vi säger att det här är något som man absolut inte ska göra, det är farligt, och samtidigt så ersätter man det. Så det är något som vi på Petri Nyheter har kunnat avslöja att de gör.
Den här dokumentären då, det kommer, eller så här, om man vill höra mer om det här så kommer det fördjupas i eftermiddagen i Petri, och så kan man ju lyssna på den här dokumentären.
Absolut.
Som finns nu i appen Sveriges Radio.
Ja.
Det var en lång titel, men kommer du ihåg den?
Ja, men jag måste tänka nu. Endometrios och kapade nerver, baksidan av operationerna i Rumänien.
Kan söka på Petri Nyheter dokumentär också.
Petri Nyheter.
Viola Gadd, tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.
Tack.
P3 Sveriges Radio.
Jag följer Petri Nyheter på Instagram.
Aha.
För jag är en broder.
Okej, okay. Följer de dig?
Vet jag inte.
Nej.
Det var någonting där som jag såg som säkert har rapporterats om under helgen.
Antagligen på Petri Nyheter.
Antagligen på Petri Nyheter. Men jag stötte på det på... jag ska bara försöka hitta... Varför går jag in på fel hela tiden?
Ja, det går inte. Du håller på live and direct. Här. Ja, vad är det som händer?
Nu, här.
Ja.
Det här var i tre dagar sedan. Men skitsamma, det var första gången jag såg det igår.
Mm.
Att på 7 av 9 Leos Lekland hittade spår av kokain inne på toaletterna.
Mm.
Det visar en granskning som Aftonbladet har gjort. Så det är Aftonbladet som har...
Ja, jag såg det.
Ja, ni kanske redan har...
Jag har hängt väldigt mycket på såna här lekländer. Jag är inte förvånad.
Lekländer! Det är helt korrekt böjt. Men ingen skulle säga så förutom du. Jag orkar inte med dig.
Vad är det? Jag säger någonting korrekt. Men även då det blir det fel. Även när jag gör rätt så är det fel.
Lekländer.
Det är ju olika. Det är ett lekland, eller hur? Och flera olika lekländer.
Vad ska jag säga? Jag
men de går under samma flagg. Det är som EU.
Lekländer.
Ja.
Ja, är det du som drar linor då, eller?
Nej, men jag har ju varit där. Och jag har ju sett hur det går till där. Så jag är inte förvånad. Va? Att det är så.
Jag har också varit en del på lekländer, inte lika mycket som du. Nej. Men jag får inte ju... känslan av att folk kommer ut från toaletter och bara...
Nej, men de är väl smidigare än så. Men sen så ser man ju hur de beter sig ute i de här olika lekländerna. Alltså, ungarna är galna.
Ja, du menar de springer... barnen tar kokain?
Ja, det är ju ett barnställe. De springer runt och är superhype och springer och hoppar och leker och, det där. Och allting sånt där. Springer och svettas med olika... stora pipiller.
Ja, då har vi ju ett jätteproblem.
Det är det jag säger. Jag tycker inte att man tar det här tillräckligt stort allvar.
Kolatorskbarnen på lekländerna. Ja. En ny P3 Nyheter-dokumentär.
Kolatorskbarnen på lekländerna.
Testen gjorde, det är alltså en granskning som sagt som Aftonbladet har gjort. Testen gjordes på anläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö med såna här servetter, snabbtestservetter. Som då blir blå om det finns spår av kokain eller crack.
Jaha, så det kan vara crack.
Det kan vara crack också. Ja, ja. Och de användes då på gästtoaletter som är tänkta för barn och föräldrar. Och då, sen har de skickats in till Karolinska institutet för att då kvalitetssäkras, alltså de här servetterna. Och de bekräftar då resultaten. Alla prover innehöll mer eller mindre kokain, säger Anders Hellander, docent vid institutionen för laboratoriemedicin till Aftonbladet. Jahopp, vilket ljust liv. Att ens, man åker till de här lekländerna med sina ungar och låter dem liksom bara springa i sina konstiga nättunnlar medan man går in och då tar,
ja, men ska
tar
du,
ladd.
Ska du liksom haka på den energin?
Ja, det är det.
Alltså, och kräver många preparat.
Alltså det är risky business för mig. För det har hänt att jag har tagit barn till lekland för att jag vill vara den coola, snälla mostern. Eller liksom så. Men det är risky business. För jag vill gärna bara sitta bredvid.
Ja, det finns ju soffor där.
Ja, men det är risky för vissa barn vill att man ska vara med.
Alla barn vill att de ska vara med.
Hur gör man då? För jag vill inte vara med.
Nej, men du härdar genom tjatet. Och sen efter ett tag så kommer de bara så här... så kommer alla lekgrejer hägra.
Och då släpper de det.
Och då släpper de det och så åker de, accepterar de läget.
Ja, för jag vill sitta.
Men det är ju kul ett tag. Nej. Jag har ju sagt det, jag leker ju med dem ibland. Och det blev ju fel. Jag skulle ju leka kunna gömma en gång. Så är inte det.
Jo, just det. När du hela tiden i det offentliga rummet bygger P-varning runt dig själv.
Plötsligt varning. Plötsligt varning. Mycket plötsligt varning. Ja, jag skulle ju leka kurra gömma. Det var jag, min dotter och min son. Och sen så skulle jag och min dotter vara i lag. Eller vara på lag, eller man säger olika där, lite elektalt. Och då... Då, för att hon är så liten och han klarar sig själv. Och då fick han räkna och så skulle vi springa och gömma oss. Och så, jag är ganska bra på att hitta gömställen. Och det hittade jag liksom längst upp i hörnet så. Ett litet anonymt ställe där jag satt liksom och höll för hennes mun. Liksom så. För att hon är ganska högljudd av sig. Och så, vet du, och så, du vet, så sneglar ner. Och så kommer liksom ett annat barn, och dens pappa då. Och bara så här, tittar över på mig och jag bara... Ja, det såg verkligen ut som att jag hade tagit ett litet barn och försökt föra det åt sidan och vara ensam med det. Men,
knarka inte på lekländer, det är väldigt mörkt tycker jag. Jag säger det till dig som lyssnar.
P3, Sveriges Radio.
André är noga med att skriva flera lekland, David. Så säger man.
Ja.
Ett morotsland, flera morotsland. Det är inte ett land som Sverige, utan ett lekland som morotsland.
Ja,
fortsätter André då. Säger David också böcker när han pratar om många träd av sorten bok? Lika golvad som Linnea, nämligen, skriver Isabella.
Ja, verkligen.
Här står en bok och här är alltså flera böcker.
Det är så härligt
böcker.
I den här bokskogen att det är så många böcker.
Det är liksom en hel det är en sån fin allé av böcker här.
Lekländer, protect at all costs.
Men vad säger man då? Ett bokträd.
Ja.
Säger man, men om
du inte... Jag tror man säger en bok.
Ja, men flera...
Bokar.
Bokar?
Jag tror det.
Men då är det någon som har fått en stroke. Ja, men, när man bestämt
ja. Ja, men jag tror att man säger bokträd eller bokar.
Ja, men det är ju det att om man nu ska börja, då får man ju använda sig av att man säger flera bokträd.
Ja,
ja.
Ja, möjligt.
Men om man inte vill säga bokträd, då får man ju säga en bok, flera
böcker.
Bokar.
Boker.
Bokar. Bok. Nej, tack.
Nej, tack.
Nej, jag ska inte boka någonting. Ja, det är böcker och lekländer.
P3, Sveriges Radio.
Glöm inte menstruationscyklarna. Men det säger man väl, cyklarna. Cyklerna säger man.
Ja, cyklerna. Det är inte, man säger inte menstruationscykel.
Nej.
Då hade det varit menstruationscyklarna. Vi vill höra mer om det där med i lag och på lag, att det är dialektalt. Det var någonting som jag bara hävdade bara. Men var kommer det ifrån? Jag har haft sådana diskussioner med kompisar om att vi från Stockholm säger, ska vi vara på lag? Mm. Och de andra från landet förstår ingenting. Ja, jag har också noterat att folk säger, ska vi vara på lag? Och det låter så barnsligt och fel.
Ja, jag säger på lag.
Ja, på lag. Ja. Vad menar du på?
Nej, men så här,
i lag, man är ju är i ett lag.
Jag är på lag med Olivia i, okay, i Besserwisser.
Ja.
Då är vi på lag.
Ja.
Ja. I lag betyder ihop, tycker jag.
Men i lag? I ett lag? Man ja, är ju i ett lag.
Ja. Ja. Ja.
Men alltså, när Zlatan spelade för Barcelona, var han på lag med Barcelona?
Han var
på lag med Messi.
På Barcelonas lag. Nej. På lag med, men det känns som att de säger så på spåret typ. Och i dressinen har vi Hanna Hellqvist på lag med Ina Lundström.
Det låter som, säger. Nej, det låter som att det är ett barn som i början har uttryckt sig så, och sen så är det några föräldrar som tycker det är roligt och tagit det vidare. Mm. Sen när det sprider sig som en löpeld, när det egentligen är, ska vi vara i lag, du och jag.
I lag, ja. Men det känns som gammelsvenska för att vara ihop. Alltså så här, de är ju i lag med varann.
Mm. Inte jättestarkt argument.
Nej. Men det kändes så.
Ja, det kändes så.
Det kändes så i mig.
Men om du får välja ett som känns mest rätt egentligen, utan att du går på vad du är uppvuxen med, vad är rätt? Då skulle du väl vara i lag.
Mm, men jag säger på lag.
Ja, det var inte det jag frågade.
Nej. Ja, men i lag är vi säkert rätt.
Mm, känns mest korrekt. Ja.
Sitter du och språkligen läxar upp mig?
Det gör jag väl jämt.
Olika morotsländer.
Olika morotsländer.
Potatisländerna.
Ja, potatisländerna. Flyttade till Uppsala i helgen och har bara kunnat tänka på David. Uppsala!
Har du nyinflyttad och bara går runt och tänka på dig hela dagen?
Ja. Vad är det för fel med det då? Jajaj.
Inget.
P3. Sveriges Radio.
Vad är det folk skickar in nu och bara rasslar till inkorgen här? Är det någonting som jag har sagt som gjort folk upprörda eller... Vad är det för någonting, du som har suttit här och hållit koll?
Vi är i samma lag. I samma lag. I lag röd, i lag grön och så vidare. På samma lag. På samma lag kan jag sträcka mig till, men nej, i lag låter bättre. Jag bor i Piteå och jag går runt och tänker på David och Uppsala hela dagarna också.
Alltså, så det har ingenting med geografin att göra överhuvudtaget.
Jag har en fundering. Det heter ju tröjärm. Varför heter det då inte byxbän? Intelligensen är med oss.
Det finns fler Davids där ute.
Ja, verkligen.
Hör jag.
Jag och en kompis har... Det här verkar vara något helt annat. Men varför inte? Jag och en kompis har haft en flerårig diskussion om vad som är mest laga mat. Alltså vad som klassas som mest att göra en maträtt. Mest legit, så att säga. Är det ugn, mikro eller steka? Jag tycker ugn slår det mesta. Han påstår steka. Men vi kommer aldrig fram till rätt svar.
Ja, folk skickar in apropå ingenting då.
Älskar det. David, apropå ingenting, ja.
Apropå skicka in.
Ja, apropå ingenting.
Sen kanske inte vi svarar.
Eller tar upp det. Men apropå ingenting, det är dagens ja. 72250 P3 mellanslag.
David, är du en bröst- eller rumpakille?
Nu ska det handla om det här.
Hallå allihopa! Gå inte ner! Jättekonstig energi där nere just nu.
Icon, legend moment.
Också bjud in till morgonpasset. Jag vet inte vilket sammanhang det här är klippt ur, men det,
det var väl någon sån coronademonstration, tror jag.
Ja, okay.
Med vaccin, tror jag. Men länge sen ändå, en blast from the past. Men jag tänkte att vi ska prata lite om övernaturliga förmågor nu. Mm. Eller ett sjätte sinne, om man så vill. Är det något ni känner att ni har?
Jag kan ju säga vilket B-språk någon har läst.
Ja, just det.
Men grejen är också att jag alltid har fel.
Är det inte också att du också vet när folk fyller år? Mm. Nej, det är B-språk kanske.
Det är B-språk. Ja. Ska vi testa på Emma, vår nya praktikant? Jag tror att du...
Franska.
Läste...
Franska.
Spanska. Hade jag rätt? Du, det var verkligen inte ofta det hände.
Ja. Men går inte runt med franska aura då?
Verkligen. Tänk på det, Emma. Ja. Ja, men vad då för övernaturliga?
Jo, men det ska vi, precis, det handlar inte om B-språkskunskap nu, utan det är en generation som tror att de har en slags övernaturlig förmåga. Gissa vilken generation?
Zi.
Mm. Finaste Gen Zi har slagit till igen. Och den här gången handlar det om att vara synsk. Alltså att...
Så Gen Zi är så duktiga på att liksom, förvalta sitt rykte.
Ja, verkligen.
Tro på sig själva.
Snöflingor som tror att de är synska.
Ja, precis. Att liksom, ja, men känna på sig saker som man egentligen inte kan veta. Alltså rakt av källafeeling, med andra ord. Och det är ett marknadsundersökningsföretag som heter Talker Research som då gjort en undersökning som visar att många unga i USA tror att de har övernaturliga förmågor. Och då är det 2000 amerikaner som varit med i undersökningen, och totalt var det 19% av dem som svarade att de ansåg sig vara basically psychic, alltså i grunden
I am
synska.
Basically psychic.
Yeah. Och bland dem som svarat då så var det 30% av Gen Z-generationen som kände det här då. Och de sa att de hade 2 synska ögonblick i månaden. Så det var ju alltså fler i Gen Z-gänget som kände att de var synska än boomers till exempel. Men sen är det inte alla som menar att de är liksom på den här extrema I see dead people-nivån av synskhet, utan snarare typ att de har en, ja, men stark magkänsla om vad som kommer att hända. Det kan handla om olika energier och sånt där, eller att man fått någon uppenbarelse i en dröm till exempel. Mm. Och det är både The Guardian och en sida som heter Dazed Digital som skrivit om det här. Och den här Dazed Digital-sidan skriver också att det skulle kunna hänga ihop med att, ja, men det är rätt poppis med så spiritualitet på olika sätt idag på sociala medier. Man tolkar olika tecken och håller på med tarot och sånt där. Och att det kanske handlar mer om att förstå sig själv och sin vardag snarare än att det är något liksom exakt facit om vad som kommer hända. Ungdomsbarometern spådde ju också förra året att det var liksom året när andlighet skulle trenda bland unga. Och en kvinna som jobbar med tarot, som Days Digital pratade med, säger att det liksom inte behöver handla om att Gen Z nödvändigtvis är mer spirituella, utan ja, men typ mer öppna för det. Och att äldre generationer kanske lärde sig att trycka undan känslor och hålla sig till logiska förklaringar och kanske inte så vrida och vända så mycket på saker, medan yngre då är mer benägna typ stanna upp och fråga sig själva varför något känns tungt eller obekvämt, eller varför något har jättedåliga energier.
Mm. Jag är noll synsk.
Du var ju lite synsk här med B-språk.
Just det, det är det.
Mm. Mm. Så lite, men lite normalt synsk.
Normalt, lite basically normalt synsk.
Gen Z, vilka är det?
Det känns som det är lite unga. Olika, men typ vad jag förstår är som ish 97 år till 2012 år ungefär.
Ungefär.
P3, Sveriges Radio.
Apropå att då Gen Z är en generation som verkar vara i bräschen när det kommer till att uppleva sig själv som lite synsk.
Ja, är det inte samma som typ inte kan klippa med sax och göra kullerbyte?
Det är de. Ja. Det är de. De kan inte göra kullerbyter, men de typ kan förutspå framtiden.
Ja, just det. De känner ju det.
En grej som jag bara...
Alltså, jag är inte övernaturligt synskt.
Nej, men en grej som jag har tänkt på som jag tycker bara passerar lite väl obemärkt förbi, okritiserat, som jag bara skulle vilja ta upp, det är någonting som människor ofta säger, och man stöter på det väldigt mycket i fiktionen, men också i dokumentärer och så vidare. Och det är när människor säger så här: jag kände mig iakttagen.
Just det.
Jag köper inte att man kan det.
Nej, jag förstår det. Du kommer ju från 100% det andra hållet.
Ja, alltså så här, och nu handlar det inte om så här, jag köper inte, det här handlar inte om vad man tror på eller inte.
Nej.
Utan jag bara menar att det används så, alltså jag kan inte tänka mig att det är så vanligt att man kan känna att någon iakttar en. Jag kände i nacken att någon tittade på, eller så här, det kan man väl inte. Alltså då måste det ju vara att man känner att någon går efter en. Eller liksom, nu kommer alla bara, hej, jag kan verkligen känna mig iakttagen. Okej, fair enough. Men jag tycker att det sägs lite väl, det passerar lite väl lätt. Hör du ett ord av vad jag säger?
Jag försöker ge dig en kommentar på det här. som du säger. Mm. Då behöver jag tänka efter lite.
Genom att scrolla på internet?
Nej, men det är väl en del av det.
Kan du känna dig iakttagen?
Jag vet inte om jag kan det. Det är väl där jag landar. Jag vet inte. Jag vet inte om jag kan känna mig iakttagen.
För du sa här, förra veckan sa du så här, behöver du en kram? Jag har aldrig behövt en kram. Nej. Det här är min sån.
Ja, jag förstår.
Man kan inte känna att någon tittar på en.
Nej, jag förstår. Jag tycker dock att det kan kännas lite ignorant och liksom på något sätt bestämt sig för att världen inte är mycket större än vad vi vet om.
Jo, okej. Okay.
Förstår du vad jag menar?
Ja.
Ja, okay, men om vi bara förhåller oss till det. Ja. Så, men samtidigt så har jag hört om det här, och det här vet inte jag exakt hur mycket det är. The double slit experiment. Vet du vad det är?
Nej.
Det är typ de minsta... Det var det jag försökte få fram, bara en kort förklaring, mm-hmm. eftersom jag är så dålig.
Vad heter det? The double...
slit experiment.
Mm-hmm.
Det är väl någon sån här kvantfysiksgrej då. Mm. Och då är det så här, demonstrating the particles, like electrons, and light waves, as both waves and particles forming an interference pattern, waves då alltså, when unobserved but acting as particles, spots, when measured.
Förstår inte ett
ord. Alltså de minsta partiklarna, för när du observerar dem så beter de sig på ett annat sätt än om när du inte observerar dem.
Mm-hmm.
Så då är det liksom så att de minsta partiklarna, de vet om när de är observerade än när de inte är det. Jag förstår att många kan vara så här, det är inte riktigt så där, det är inte det där. Men jag försöker som lekman förstå
jag
den
försöker,
här grejen.
Jag är intresserad.
Någonting åt det här hållet i alla fall.
Ja.
Att när man skjuter iväg partiklar mot ett håll genom någon slags mönster, så ska de bete sig på det här sättet.
Mm.
När man filmar dem så gör de det.
Okay.
Men när du inte observerar dem, då beter de sig på ett annat sätt.
Det kanske finns en liksom...
Och jag tänker om de minsta gör det.
Ja.
Och vi är byggda av dem.
Ja.
Så kanske det kan finnas någonting i det.
Kanske.
Förstår ni hur det... Jag tänker galet här.
Ja, ja, men alltså jag fastställer inte att det är omöjligt att känna sig iakttagen.
Mm.
Jag bara kan inte förstå att det är så vedertaget.
Nej.
För mig verkar det väldigt, väldigt ovanligt
att
en människa kan känna det.
Jag tror att om kanske 1000 år så kommer många grejer som vi kanske så här klankade ner på, att det var liksom så här källa feeling grej, kanske blir bekräftade.
Mm.
Men många grejer kanske var så här, och dumma de var som trodde det där baserat på känsla feeling.
En annan sån grej den tror jag för sig på, men jag är bara fascinerad av det. Eller tror på. Men det är ju ofta när människor berättar om att någon har blivit helt kolsvart i ögonen.
Mm.
Det är väldigt ofta så här. Om någon berättar om en situation där de har blivit utsatta för våld, till exempel, av en väldigt aggressiv partner.
Mm.
Så det är så här, jag kunde se att det var på väg, för han var alldeles svart i blicken.
Ja.
Alldeles mörk i blicken. Och då är jag så här, alltså hur då?
Ja.
Hur då svart i blicken? Alltså menar ni action? Det säger folk.
Ja.
Ögonen var svarta.
Ja.
Och man bara så här, ett, det är en skräckfilm. Två, är det så att det kan ske att pupillerna vidgas så mycket under liksom någon sorts aggressivitet eller fokus? Eller så här, för då jag tar i trä skonad från den typen av aggressivitet.
Ja.
Så att jag kanske inte har upplevt det. Men det är jag också nyfiken på. Kan ögon bli svarta när någon är på väg att liksom begå någonting våldsamt?
Det är mycket möjligt.
Det är också sånt som folk säger hela tiden. Han
blir
alldeles
får
svart i ögonen.
Påslag så att pupillerna blir jättestora.
Ja, nyfiken på detta.
P3, Sveriges Radio.
Peter skriver, jag kan kontrollera så att mina ögon blir svarta utan att jag är rasande. Otäckt, Peter.
Mm-hmm.
Snälla David, dra inte in kvantfysiken i diskussionen om människor som känner att någon tittar på dig. På dem. Double slit experiment handlar inte om att titta på elektroner.
Nej.
Det handlar om Heisenbergs osäkerhetsprincip. Om vi vet en partikels position med hög säkerhet så blir dess rörelsemängd osäker och mönstret som avbildas ändras.
Inte riktigt.
jag kan inte det där.
Nej, men vi får eventuellt dra in en fysiker.
Ja, jag tror det. Raoul från Nacka skriver, enklare analogin är Schrödingers katt. ett tankeexperiment om en katt i en låda, ej synlig, med gift som släpps i luften efter en viss tid. Katten är levande och död samtidigt, fram tills att den observeras och därmed måste bli, det vill säga kollapsas, till ett av de två tillstånden. Jag fick ont i min hjärna. Ja, det var enklare. Och det här är jag för dum för. Det ska vi ändå.
Nej, det var inte enklare. Att bli svart i blicken är bara ett uttryck, precis som att bli grön av avund.
Nej, där har du fel, kära lyssnare. Mm. Det är så många människor som menar att det alltså på riktigt blir att ögonen blir kolsvarta på någon som har liksom varit väldigt aggressiv eller arg eller våldsam eller sådana saker.
Jag har verkligen sett på riktigt när någon, man har ju sett någon när de har varit fokuserad eller har svårt att släppa någonting. Men däremot har jag sett på riktigt när någon har fått tunnelseende på någonting. Där det har varit sådär, nu är du manisk. Det har hänt någonting här. Mm. Det var en kompis till mig som på riktigt blev liksom drabbad av speljävla. Det var på Casino Cosmopol. Mm. Och det var något man. Han kunde inte släppa. Han såg knappt. Mm. Han kunde inte. Det var så att man var tvungen.
Du såg hans synfält att det var smalt.
Nej, han var inte här riktigt. Han var inte här. Det var obehagligt att
se. Ja, det förstår jag.
För han hade ju verkliga problem. Mm. Men då såg man liksom så här, jag förstår att du har problem för att du är inte här nu. Du ser bara det här och ingenting annat i världen. Allting med vänner, familj, hälsa, vet du, ekonomi, allting är, det finns inte. Nej. Det är inte någonting att ta hänsyn till. Här är bara det här och det är det viktigaste och ingenting får stå i din väg.
Kände typ doften av det när jag var på kasino. Därför får jag aldrig mer gå dit.
Alltså, man kunde ju porta sig själv. Visste du det?
Ja, ja. Nej, men jag ska inte jämföra mig med folk som har allvarliga spelmissbruk eller problematiker. Jag ska inte förminska det. Men jag hade inte en period. Men det var när jag fyllde 30 så fick jag och min kompis en kväll på kasino med några kompisar. Yeah. Och det var så kul. Alltså det var så kul, David.
Ja.
Så att aldrig mer ska jag gå dit.
Nej, det var den roliga kvällen.
Det var jättekul bara.
Ja. Men nu har de ju lagt ner det.
Har de?
P3, Sveriges Radio.
Personer som är mer i kroppen och eventuellt mer i nuet känner nog sånt här mer än personer som är mer i huvudet. Mm. No offense, Linnea, men du tillhör kanske den senare kategorin. Det känns som att du är väldigt mycket intellekt. Okej. Okay.
Jag får väl ta den kritiken då.
Ja. Det är okej. Okay.
Ja. För du har väl ändå någon slags självdistans till dig själv, så du kan ta kritik.
No offense. Nej, men det är lugnt. None taken.
None taken. Från en mattefysiklärare. Du förklarar det mycket bra, David. Tack för ett bra program. Ni gör min dag mycket bättre.
Vad bra.
Mattefysiklärare. Uh-huh. Finns ändå lite stunds i det.
Det gör det verkligen.
Lite stunds. Jag vet inte, tar det sån tid?
Ja, vi får köra det efter nyheterna.
Ja, vi får köra det efter nyheterna istället.
Då kan jag berätta för dig.
Jag får höra.
Att jag i helgen hade fondue-afton.
Oj, vad 80-tal, va? Eller?
Ja. Ah. Mm-hmm. Det hela började med att jag hittade en fondue-gryta. Nu ska gudarna veta. Fondue-grytor, det är inte svårt att få tag i.
Är fondue någonting som man känner sig positivt inställd till strax innan man har ätit det bara?
För jag upplever att lite under.
Eventuellt lite under de första.
Ja. Ja. Men sen, när man då sitter där och har 4 deciliter gruyère i kroppen,
ja.
Då är man inte riktigt lika positiv längre.
Nej precis. När den har börjat etablera sig i magsäcken.
Ja, man bara, nu har jag ätit en halv liter smält ost i princip.
Ja.
Det känns fel.
Just det. Men den åkte fram.
Ja, men jag hittade en liksom sån original schweizisk. Mm. Alltså det är ingen liksom premiumgrej så, men det kändes kul att det var en sån liksom originalare. Mm. Och sen hittade jag fondytallrikar. Mm. Och de är, jag visste inte vad det var för tallrikar. Jag bara, vad är det här? Det är så här tallrikar med små fack i liksom. Fast gamla. Jag bara, är det tacotallrik fast från 70-talet typ? Mm. Köpte jag såna. Sen hittade jag också premium fondue-bestick som jag köpte. Allting på second hand, David. Ja, det stämmer. Och då bara, nej, nu jävla blir det liksom central-europeisk afton. Det var liksom brun-vit-rutig duk, servettringar av furu, liksom schweizisk umpa musik i bakgrunden och en halv liter smält ost. Helt själv satt jag, skojar.
Familjemedlem.
Jag gjorde det här för mig själv bara hemma.
Familjemedlem inlåst i källaren sen några år tillbaks.
Ja, fritzel och schnitzel och fondy.
Fritzel och schnitzel i afton.
Mm. P3, Sveriges Radio.
Har du a case of the Mondays?
Det har man väl alltid. Det är bara det att det, det kan betyda olika för olika människor. Men för väldigt, väldigt många människor så innebär ju måndag ångest. Mm. Måndagsångesten, vad beror det på?
För det är så långt till nästa lediga dag.
Ja, men vad beror det på?
En stor tänkare som du hör.
Jo, precis. Men vad beror det på då? Att man då ser fram emot nästa lediga dag så mycket?
Därför att i sitt vardagliga ekorrhjul så är det så mycket måsten och mycket irritation och stress. Och det är livspussel och det är gympapåsar och det är teamsmöten och det är toxiska kollegor, det är vresiga partners, det är hundar som pissar inne plötsligt. Och man känner, jag har inte tid plötsligt för det här. Mm. Och det, alla de sakerna som är det dåliga i ekorrhjulet, det är så mycket sånt som ligger framför en på måndagar.
Känns det inte lite som, vi ska snart komma in på det igen, men känns det inte lite som att det finns vissa grejer som väsentliga saker som vi inte får lära oss i ett tidigt stadie? Sånt som till exempel företagande. Mm. Alltså på generell basis. Sen så förstår jag att om du har gått norra latin här och har företagarföräldrar och du är från Lidingö och i fördomarna
finns
bara...
Det finns säkert UF-kurser.
Ja, gärda. Men alltså så, företagande eller deklaration eller vad det nu innebär för någonting.
Mangel.
Men också att uppmärksamma så fort du börjar bygga ett liv du inte är nöjd med. Det borde vi lära oss i ett tidigt stadie.
Det. Vad är röda flaggorna då? Vad är varningsklockorna?
Nej, men och jag tror att det där är farligt eftersom det sker så pass successivt så att det är bara små grejer som man är så här, och sen så bara en till, och sen så en till, sen är det 18 ajas på hög och det är helt plötsligt så präglar det din vardag. Mm. Och helt plötsligt så är det så här, plus också någon slags att du har gått någon sån en utbildning som du kanske bara tog i förbifarten och sen helt plötsligt så har du jobbar med någonting som är baserat på en utbildning du tog i förbifarten med folk du inte alls gillar. Alltså, och sen så plus alla 18 ajas. Mm. Och sen så var du full någon kväll på någon finlandskryssning och trodde du var kär eller någonting. Och sen så har du avlat av dig med någon sån. Mm. 18 av jag och sen så den här utbildningen. Och sen säger plötsligt så är man där. Man bara, vad är det som hände?
Mitt liv är fasansfullt.
Att man behöver ha lärare på ämnet
Ajas.
Nej, men att uppmärksamma innan du det har gått för långt att du bygger i ett liv du inte är nöjd med.
Stanna upp.
Och det är det vi ska göra nu. I Sverige blundar.
Hela Sverige blundar med morgonpasset.
Och vad är det vi kräver av våra lyssnare då?
Det är att man stannar upp.
Ja.
Och man blundar.
P3, Sveriges Radio.
Storm 2, Generation och Young Lean här i morgonpasset i P3.
Känns det inte skönt nu att jag kan säga så här, har du inte sett videon till den här?
Jo, det känns jätteskönt.
Att du kan säga så här, ja det har jag, den är jättecool.
Young Lean.
Ja, den är överallt nu på internets. Mm. Att det är så här, the best 3 minutes I've seen in my life. Typ.
Den var cool.
Den är väldigt, väldigt cool, rekommenderar.
Ja, det är att han står och sen så är han på någon slags internatskola och sen så går han in någon slags de är uppställda som att de ska sjunga kör typ och han är bara klädd i vit skjorta och alla andra har full kostym och sen så börjar de dansa jättekult
och han står i mitten och röker.
Ja, han står i mitten och röker.
Han är väldigt cool. Varför gråter jag varje gång, skriver någon? Angående hela Sverige blundar, antar jag.
Att hela Sverige blunda varit igång ett tag, men David fortfarande inte lärt sig vad segmentet heter.
Ja, det är faktiskt. Blunda nu allihopa med oss. Ja. Hallå, apropå gråta, får jag berätta en sak?
Ja.
Hinner jag det?
Ja.
Jag fick en sån märklig känslomässig reaktion i helgen när jag såg en dokumentär, en true crime-dokumentär som heter Should I Marry a Murderer? En ny dokumentärserie, tre delar, som finns på Nettan, tror jag.
Svaret är you shouldn't.
You shouldn't marry a murderer.
Nej.
Nej, men jag är ju liksom så... jag tittar ju på allt som är true crime, i princip. Mm. Och det handlar ju ofta om liksom fasansfulla saker och människor som har drabbats av jättehemska grejer och sådana saker. Och jag, det är klart att jag kan bli drabbad av det, men mest är det för att jag bara är så fascinerad av citat ondska, vad det nu är, och så vidare. Men jag kommer behöva berätta lite om den här dokumentären som skulle kunna anses vara en spoiler.
Men gör det.
Men jag kommer göra det nu. Men då har ni fått en spoilervarning.
Yeah.
Det är inte hela liksom, storyn. Men, fast typ. Det handlar om en tjej, hon är typ i min ålder. Hon bor i Skottland, hon är läkare, hon är så här rättsläkare. Hon träffar en kille på Tinder, han är en sån riktig skogsugaman. Jättesexy, hon blir jättekär i honom. En dag så säger han till henne sent på kvällen, jag måste berätta en sak för dig. Och det är att häromåret så var jag och min brorsa ute och åkte bil på natten. Vi var ganska fulla och vi körde på en cyklist. Och vi begravde honom. Mm. Och hon bara... okej. Okay. Det här är information som förändrar ganska mycket. Typ. Mm. Det visar sig också att de har begått det här på ett ganska, alltså ganska oskönt sätt. Understatement of the century. Men de har alltså kört på honom och han har alltså levt då när de har lämnat honom. De har liksom burit in honom i buskarna för att åka och byta om och hämta en annan bil. De har alltså minskat möjligheten att någon annan skulle kunna hitta honom och liksom rädda honom.
Mm-hmm.
Hon, det här, long story short, så är det så att hon väljer att gå till polisen med det här. Polisen säger så här, men vi måste ha mer bevis.
Det här är en dokumentär.
Det här är en dokumentär. Mm-hmm. Vi måste ha mer bevis, så du måste liksom få reda på mer så att vi kan liksom ha mer att gå på. Så hon blir i princip spion i sin egen relation. Mm. Alltså att hon ska liksom ta hon blir
polisen så... begär att hon ska fortsätta ha kontakt med den här mördaren.
Ja, alltså precis. Hon blir liksom infiltratör kan man säga. Mm. Fast hon liksom också fortfarande är ihop med honom och kär i honom och så vidare. Hon kan inte fortsätta jobba på sitt jobb så att hon, för hon är ju rättsläkare då, för att det här blir liksom för nära den här situationen, så hon får liksom tjänstledigt och allting blir bara, hon mår bara sämre och sämre och sämre och får ganska dåligt stöd av polisen. Hon börjar liksom spiral down i att så här, typ så här, hon flyttar ut till den här pojkvännen och hans brorsa igen efter ett tag, för att det är pandemi och hon är jätteensam och hon älskar honom, men det är också jättekonstigt, alla är så här, vad håller du på med typ, och hon bara de typ bara knarkar och super i liksom flera månader, de här tre, bara för att så här, komma bort från det här liksom. Men hela tiden går hon kring och väntar på att polisen ska komma vilken dag som helst här. Till slut så lyckas hon få ur honom att han har den här cykeln som den här cyklisten hade. Att han bara, vi slängde den i ett vattenfall. Han bor uppe i, liksom, i The Highlands i Skottland. Typ. Vi slängde den i ett vattenfall i den här forsen, bla bla bla. Hon säger detta till polisen. De letar efter den här cykeln, de hittar inte den. Till slut så åtalar de ändå de här bröderna. Och hon blir kallad då som vittne. Hon är liksom det viktigaste vittnet i den här rättegången. Men under den här tiden när de sitter häktade och förundersökningen pågår, så hamnar hon alltså bara längre och längre och längre ner i liksom psykisk ohälsa, missbruk. Alltså hon mår så dåligt, allt, och får ingen hjälp av någon. Och så här, hon mår bara sämre och sämre och sämre. Den här, vad heter det? Rättegångsdagen kommer. Hela målet hänger på henne. Alltså typ, åklagaren har, de har inte tillräckligt om inte hon är där. Hon mår så dåligt, hon har typ så här börjat umgås med så här shady people. Typ. Hennes föräldrar är så här, vad pågår med vår läkardotter? Alltså, du vet så här, hon mår bara sämre och sämre, de får inte tag i henne. Rättegångsdagen kommer, hon dyker inte upp. För hon har bestämt sig att hon ska hitta den här cykeln. Så hon kör flera timmar alltså upp emot The Highlands och bara säger att jag ska hitta den här cykeln. Det som är intressant med dokumentären är också att hon har filmat sig själv väldigt mycket,
mm-hmm.
alltså under den här tiden. Så hon har jättemycket så här footage på när hon pratar med sig själv i bilen. Och vet, så här. Så hon tar sig till The Highlands, hon börjar vandra liksom, och är full och i ett maniskt tillstånd. Så här. Och hon märker att så här, för det är någon som har sett henne då, så polisen har ringt och det börjar komma så här helikoptrar över henne. Och hon bara, jag ska ta mig till den här cykeln. Så hon snor en traktor och bara så här, kör den. Hon har aldrig kört en traktor. Hon sitter där med manualen bredvid sig på sätet och bara, jag ska köra den här traktorn, typ blockera vägen för att polisen inte ska komma. Hon så här, vadar i det här iskalla vattnet medan man typ ser så här, insatsstyrkan komma bakom henne. Så här, helikoptrar surrar i luften. Mm-hmm. Och samtidigt så lyssnar hon på Edith Piaf. Oh, je ne regrette rien, på jättehög volym. Och skriker och sjunger med.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Och liksom bara så här, man ser hon bara så här, försöker ta sig till det här vattenfallet och alla är efter henne och liksom hon bara vrålsjunger till den här Edith Piaf-låten och jag bröt ihop på ett sätt. Alltså jag satt i min säng och hulkgrät över den här liksom scenen. Mm-hmm. Men jag gråter inte över liksom så här, den här cyklisten har blivit dödad, hans familj är ledsen. Alltså, du vet så. Utan det är när hon, den här spillran till kvinna, bara på ett rent filmiskt sätt med helikopter efter sig, ska leta efter den här cykeln i ett vattenfall. Nästa verk.
Hur människan funkar.
Ja, det var så starkt bara. Nu behöver ni inte se den, för jag har spoilat hela serien. Här spoilat.
Kan vara värt att se ändå.
Ja, det kan det faktiskt.
P3, Sveriges Radio.
Efter att passagerare på ett kryssningsfartyg drabbats av hantavirus var det som om hela världen höll andan. Är det här nästa pandemi? Och framförallt, är vi redo om det faktiskt skulle bli en? Det ska vi ta reda på nu med Expressens vetenskapskommentator Amina Mansour!
God morgon!
God morgon!
Vad är det här för virus?
Men hantavirus är en gruppvirus. Det är 30-någonting stycken. Och det är zoonotiska virus, vilket betyder att de sprids från djur till människa. Och det är väldigt olika vilken typ av virus det är som man drabbas av. Som här i Sverige har vi pumlavirus och det orsakar sorgfeber. Mm. Men det är inte samma sort som har drabbat människorna på den här båten.
Men det är ju inte svårt att dra paralleller till the classic pest. Alltså digerdöden spreds väl från råttor, bla bla bla, skepp. Alltså står vi inför nya digerdöden?
Nej, det gör vi inte.
Okay.
Det var ju också bakterier. Så att, och vi har ju antibiotika.
Vetenskapskommentatorn. Nej, men vad händer om man blir smittad?
Ja, av det här som är andesviruset, som är en särskild sort av hanta.
Är det aggressiva? Luftburen?
Nej, alltså det är så här. Inte luftburen. Det skulle inte smitta så här att vi bara går omkring och pratar och liksom på det sättet. Men generellt sett, man blir smittad av ett gnagare eller något råttdjur eller en sork eller någonting. Att man andas in. De utsöndrar det här viruset i avföring, urin och lite sånt där. Så att man liksom...
Typ sporer då på något
vis. Ja, precis. Det är, där kan det aerosolisera så att det liksom, du andas in damm från det. Och så går det ner i lungorna. Och sen liksom första, det har en väldigt lång inkubationstid, mellan 1 och 8 veckor. Men sen så liksom första symptomen, ospecifika, ont i kroppen, feber, lite så här influensakänsla. Och sen så efter en vecka så kan man få jättesvår, alltså man får liksom läckage från blodkärlen så lungorna fylls med vatten och så kan man få en chock och så dör man. Alla dör ju inte.
Men det finns en dödlig risk och utgång liksom.
Ja, det här som andesvirus då har ju någonstans runt 35-40% dödlighet.
Men det här är första gången...
Det är ganska högt.
Det är jättehögt.
Ja. Det här är första gången jag, som väl inte är jättebevandrad inom liksom, alltså, vad heter det? Epidemiologi. Ja. Så. Men det är första gången jag har hört talas om hantavirus. Är det här någonting som... har man liksom upptäckt någonting nytt i och med det här fallet? Eller är det bara så här... Varför händer inte det här oftare?
Jag menar alltså, hantavirus sprids inte jättelätt mellan människor. Det är bara andesviruset som kan det. Alltså de andra hantavirusen från djur till människa. Alltså till exempel här i Sverige när folk städar ut sina sommarstugor och så är det sorkbajs och så liksom sopar de upp det och så andas de in. Så att det är liksom, men det är inte jättevanligt att människor faktiskt, det är inte så många fall per år. Men sen är det ju också att det är klart att man inte behöver höra talas om något som inte orsakar så dödlig sjukdom, för att sorkfeber till exempel är inte särskilt dödligt.
Nej, jag sorkfeber. Hade du sagt sorkfeber till mig för en timme sen hade jag bara, ja, det var väl något som Karl-Oskar och Kristina eller hundar får, alltså du vet. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Du försökte ändå tona ner våra, vad ska vi säga, kaoskänslor som vi hade kring det här. Men samtidigt så vet jag inte om du riktigt har liksom lugnat ner mig till 100% med tanke på att du säger att det finns olika versioner av det här hantaviruset. Det här som vi pratar om nu kallades för...
Andesviruset.
Du säger att det ändå är... att det kan smitta från människa till människa nu när en människa har blivit smittad. Eller?
Ja, men det är ju ganska ovanliga fall. Alltså det här viruset är ju inte nytt. Vi har ju vetat om Hantavirusen 70-talet, ja. Och det här kanske sedan 90-talet eller lite senare, men, och det blir lite utbrott ibland av det, men de blir oftast mindre eller inte särskilt stora alls.
Så att det här som vi ser nu, det är lite av en mediegrej, eller?
Nej, men alltså det är klart att så här, när det sker ett utbrott av en smittsam sjukdom på ett lite ovanligt ställe som ett kryssningsfartyg. Kryssningsfartyg är väldigt kända för att det är en perfekt miljö för att sprida smittsamma sjukdomar. Men du har medborgare från 20 plus länder. Om de bara skulle liksom åka hem till sina länder utan att det var någon smittspårning, då finns det ju risk att det här viruset skulle sprida sig mer. Så att man har ju liksom, såklart att myndigheterna har koll på det här, och det tycker jag de ska ha. Och de gör väldigt mycket åtgärder. Men sen blir det såklart att vi får vibbar till pandemin. Vi tänker att det började ju också med ett kryssningsfartyg bland annat där i början av 2020. Diamond Princess, om ni kommer ihåg det, i Japan. Men det är inte samma sak.
För vi ser ju ändå att det ploppar upp lite grann. Att man har sett så här, ja, nu är någon på fastlandet i Holland till exempel, eller med flera. Hur stor är spridningen nu?
Nej, men alltså alla som hittills har bekräftats vara smittade har varit på det här fartyget.
Okay.
Så att det är liksom, det har varit något misstänkt fall med någon som flög tillsammans med en infekterad kvinna som sen avled. Den personen testade negativt, och det är ju liksom just för att de här symptomen i början, de är jätteospecifika, lite feberkänsla, ont i huvudet, ont i kroppen. Jag menar, det kan ju vara vad som helst.
Vet man någonting om patient zero?
Ja, man misstänker i alla fall. Det var en man i 70-årsåldern från Nederländerna som var i Sydamerika och var fågelskådare och var i Argentina och Chile, och det är där Andesviruset finns. Och ja, det är lite spekulationer om att liksom han ska komma i kontakt med det här viruset med då någon gnagare på en fågelskådartur. Exakt var och hur är väldigt omdiskuterat fortfarande. Men han blev sjuk på båten. Han gick på båten i april i Argentina. Blev sjuk ungefär en vecka senare, och sen ytterligare några dagar senare, en vecka kanske, så dog han. Han har inte fått ett positivt test än. Jag vet inte om det är svårare att göra det efter att någon har dött, eller jag vet inte exakt vad som har hänt med hans kropp. Om den har kremerats eller något sånt där. Men det finns inget positivt test där. Men han tros vara den första personen. Och sen har han smittat sin fru.
Och som sen har gått ut på buffén. Och
ja, men kanske. Och liksom, och de andra hytterna var nära varandra. Man kanske umgåtts lite.
Just det.
Som man gör på kryssningsfartyg. Man är väldigt nära många andra människor.
Finns hantaviruset i Sverige?
Ja, men då som pumlavirus, som sorkfeber, som är mycket mindre dödligt. Det är en annan typ. I Nord- och Sydamerika så finns det den här Andes och ett annat som heter Sinombre. De är ganska dödliga. De orsakar en typ av sjukdom. Och sen finns det i vår del av världen, i Europa och liksom Korea och lite sånt där, finns det andra typer av hantavirus som orsakar lite andra symptom.
Vet du vad Amina lärde mig här när du var ute på damernas?
Nej.
Att sorkfeber finns, inom citattecken, bara i norra Sverige.
Ja, inte bara, men generellt sett är det norra Sverige sjukdom.
Ja, det är liksom norrländska sorkar kan dra åt helvete helt enkelt.
Alltså. Men det finns noll oro för dig att det här ska spridas vidare på ett okontrollerbart sätt?
Ja, som okontrollerbart. Alltså alla experter jag har pratat med, WHO, alla säger samma sak. Det här är inte ett virus som sprids som covid på det Nej. Sättet. Sen, det är därför som sagt de här passagerarna, de evakueras, de som har varit på fartyget, de räknas som högrisk. Är liksom högriskpersoner, så att det är liksom, de ska ju hållas under kontroll, de behöver isolera sig.
Du jobbar ändå inom skallerpressen, så att säga.
Kvällspressen.
Ja, förlåt. Men tycker du då att det har rapporterats på ett rimligt eller orimligt sätt kring det här?
Alltså, jag kan ju tycka att det blir lite hetsigt ibland, att det, liksom, det låter som så här, nu kommer digerdöden, nu kommer nästa pandemi, för att man väljer ut det, just den här att det är ett ovanligt utbrott, och då blir det liksom ovanligt, eller att det är allvarligt, för det är ju jätteallvarligt för de som är smittade, eller jag skulle ju vara jätteorolig om jag var på den här båten. Då skulle jag vara väldigt orolig. Men för min egen del, jag är inte jättebekymrad, kan jag säga. Men det betyder ju, man ska ju vara ödmjuk. Virus kan ju överraska, men det här är inget nytt virus.
Hinner jag en fråga till?
Absolut.
Vilka faktorer måste finnas för att det ska liksom klassas som en pandemi?
Nej, men alltså egentligen för att det ska klassas som en pandemi, då ska vi ha okontrollerad spridning. Det är ingen jättebra definition, men i stora delar av världen. Men jag skulle säga att så här, för att någonting ska bli en pandemi, då vill vi att det ska spridas effektivt mellan människa till människa. Och då är det luftvägsvirus som influensa och corona helst. Eller det är liksom nästan bara de som kan bli pandemier.
P3, Sveriges Radio.
Och jag undrar då, det var ju som du sa David, det är 5 år sedan corona. Mm. Är vi bättre rustade idag inför kommande pandemier?
Kan man säga ja och nej. Ja, för att vi vet att tidiga pandemier var bara influensavirus i stort sett. Så alla våra planer handlade om det och sen kom ett coronavirus. Så att jag tror att fler är förberedda på att oj, det kan faktiskt ske pandemier. Det kan komma virus från sidan som vi inte riktigt har koll på. Och vi kan utveckla vaccin väldigt snabbt, för vi har mRNA-tekniken är ju nu liksom, den är etablerad. Men nej, för att jag menar, världsläget är inte jättebra. Vi har en president i USA som är väldigt mycket America First, som inte alls vill dela med sig. USA är liksom...
De är inte med i WHO längre.
Nej, och det gör ju att liksom, WHO kan ju inte bestämma över några länder, men de kan ju samordna. Och har man samtal och dialog, då kan man ju liksom få folk att göra, länder att göra på samma sätt.
Men vad innebär det rent konkret då? Alltså World Health Organization, det är alltså typ Folkhälsomyndigheten fast internationellt då, kan man säga, eller?
Ja, men lite. Men de ger råd och rekommendationer och särskilt också då hanterar utbrott. Det är ju inte alla länder som har en jättebra liksom, sjukvård eller folkhälsomyndigheter, utan de kommer med kunskap och de kommer med råd och de har ju också folk. Så när det blir ett utbrott, då åker ju de dit. De är ju nu på Teneriffa och hjälper till att samordna den här evakueringen. Och de har ju också sett till att förhandla med Spanien, för de vill ju inte ta emot det här skeppet först.
Vi pratade ju om, så här, är vi bättre rustade inför kommande pandemier? Som att det är en självklarhet.
Det är en självklarhet. Det är alltid en fråga om när, inte om nästa pandemi sker, tyvärr.
Och vad är det du ser framför dig?
Ja, men alltså, klimatförändringarna spär på att liksom virus eller djur som bär på virus kan flytta sig till nya ställen och då kan de hoppa mellan djur och människa. Vi reser idag på ett sätt som att virus kan ju färdas över hela världen på jättekort tid. Tyvärr så skövlar vi regnskog och jag menar då vilda djur, tama djur och människor liksom väldigt lätt för virus att hoppa emellan. Så att det är liksom, ja, det kommer komma nya pandemier.
Hur, alltså inställningen till virus globalt, har den liksom förändrats efter covid?
Ja, men det tror jag. Vi är mycket mer alerta på virusutbrott nu. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men det har ju varit några på sistone. Vi hade ett nipavirusutbrott i Indien runt årsskiftet. Det blev väldigt stort medieuppbåd. Det var 2 som dog. Det är ett jättefarligt virus, men det sprids inte heller särskilt lätt mellan människor. Vi har haft mpox, kommer det något ebolafall, det blir väldigt mycket, mycket uppmärksamhet. Och det tror jag att liksom folk har förstått, att virus inte bara en förkylning eller så där, utan kan vara dödligt.
Har vi bara haft tur att något av de här riktigt farliga som inte sprids så lätt inte har varit ett virus som sprids så lätt, som också är riktigt farligt?
Jo, men kanske. Alltså jag tror nog det. Alltså det är klart att det är ju det som, det behöver ju inte vara ett av de här virusen som har 40% dödlighet, men det räcker med några få procent för att det skulle bli ganska jobbigt och läskigt och farligt. Men vissa av de här riktigt allvarliga virusen, då kanske man smittar som mest när man är svårt sjuk. Och är man svårt sjuk, då är du inte ute och går på stan. Du går inte på fest. Du ligger hemma. Eller i bästa fall, kanske på sjukhus.
Vill vi något mer, David?
Vi vill väl tacka.
Ja, det vill vi verkligen. Ja. Amina Mansour, vetenskapskommentator på Expressen. Tack för att du kom hit till morgonpasset.
Tack så mycket.
P3, Sveriges Radio.
Det har börjat segna ihop totalt.
Ja, hur ska vi göra för att...
Jag vet inte, jag tror att jag behöver ändra frukostrutiner. Det är nog det.
Att du inte bara äter en chokladboll och dricker
energidryck.
Ja, det är det.
Där har vi den.
Där har vi det. Det är chokladbollsabstinens.
Jag tror det.
Men det här kanske kan få dig att vakna till.
En kvinnlig kriminalvårdare döms nu till 1 år och 3 månaders fängelse för att ha smugglat in flera mobiler till kriminella i sin vagina.
Hallå?
I sin vagina. Flera stycken. Mm-hmm. En åt gången kanske?
Nej.
Inte?
Nej.
Hur många åt gången då?
3.
3 stycken? Vad var det
eller
för
hur?
Mobil?
Eller hur? Ja. Det var min första tanke också.
Finns det liksom olika storlek?
En liksom Samsung, en iPhone och en burner typ. Nej, det framgår faktiskt i... Det är en artikel, den kom för 3 dagar sedan. Det skiter väl jag i, mm-hmm, när det är en så kul rubrik.
Ja.
Måste inte alltid vara aktuell.
Nej, nej.
Nu ska vi se här. Dessa minimobiler... av modellen Nokia Mini är runt 5 centimeter höga och kvinnan lyckades alltså få in 3 stycken. Hon blev lovad 45 000 kronor för att smuggla in minimobilerna till de kriminella.
Men
fick 45 000, men fick bara 32 000.
Hon blev blåst.
Hon blev blåst.
Den här var inte stor. Bildgooglade jag den. Mm. Kunde jag fått in fler, tänker man nu.
Jag är tveksam, ärligt talat. Hon verkar ha en room i club.
Nej, men jag tittar på den var ju, fast är det där minimobiltelefon? Ja.
Det kommer jag ihåg, jag läste i tidningen Vice. Det var ingenting som du, jag tror inte att du har rört vid en sån tidning.
Nej, men jag har sett lite klipp.
Ja, just det, Vice. Mm. Ja, just det. Nej, men kul att jag hade praktik där.
Asså?
På Vice, ja, mm-hmm, coolaste någonsin. Mm. Jag fick bara så.
Fast Sverigekontoret kanske.
Ja, så det var i princip en PR-byrå bara. Mm. Men i alla fall, jag kommer ihåg Vice hade, de hade så här, Vice Guide to Anal Sex, Vice Guide to Eating Pussy. Alltså det var väldigt så här, mm-hmm, liksom, väldigt liksom, humoristiskt och rowdy gonzo-journalistik typ. Men då kommer jag ihåg i Vice Guide to Anal Sex så stod det... Don't be afraid. Once you get past the bouncers, it's a pretty roomy club.
Mm. Och den har man hört.
Jag sa.
Tror inte de kom på den.
Nej, det kanske de inte gjorde. Nej. Men jag kommer ihåg att det satte sig åt mig bara.
Ja, ett roligt säg.
Det är ett roligt säg.
Ja, okej, okay. Så hon blev blåst alltså.
Ja, och blir nu då alltså, hon är i 30-årsåldern. Hon jobbar på ett högsäkerhetsfängelse i Norrtälje. Och blir nu, hon döms nu till 1 år och 3 månaders fängelse för grovt tagande av muta och grovt tjänstefel. Det är ju, alltså så här, jag vet att P1 gjorde en dokumentärserie också för häromåret om det här. Alltså just korruption kan man väl kanske inte kalla det. Men att det är så förhållandevis vanligt att kriminalvårdare liksom går i maskopi med intagna. Och att det är ganska vanligt tydligen att det är manliga intagna som liksom snärjer kvinnliga kriminalvårdare. Mm. Och liksom groomar dem. Och liksom starta relationer med dem. Och då får de dem att liksom begå tjänstefel och såna grejer. Inte bra!
Nej, det vill vi ändå poängtera.
Det är inte bra!
Det är inte bra. Undrar bara hur
vet
det finns...
inte om det var så i det här fallet. Men...
Nej. Att det finns tid och utrymme för det. Men det är för att jag är så oinsatt i det fängelsesystemet. Ja, hur det går till. Men mm, de kanske har bara så här, men bara långa pauser där de sitter och bara, ja, men vad händer då?
Ja, jag tänkte, högsäkerhetsfängelse. Mm. Det var just det här fallet då.
Just det. Det,
jag vet inte heller hur det... funkar.
Att det är så övervakat och att alla, exakt, har koll på, men det kanske inte är så då.
Nej, I don't know.
Jag vet inte.
I don't know. Men ja, var försiktig med att bli kär i en intagen.
Stoppa inte. Det kanske är dagens fras. Stoppa inte
in 3 minimobiler i muttan.
Eller om du gör det, gör det inte i ett smugglingssammanhang.
Nej, utan för att du tycker det är kul bara.
Ja, om du tycker det är kul, gör den grej.
Mm. P3, Sveriges Radio.
Jag vet inte om du har sett vad som skedde här på Denvers flygplats för någon dag sedan.
Nej.
Det var ju att ett passagerarflygplan som skulle lyfta, tror jag. Helt plötsligt så ser de att det liksom börjar brinna i motorn och de är tvungna att stanna och nödevakuera. Och då är det så att, ja, enligt nyhetsrapportering så är det en pedestrian som har sugits in i motorn.
Ursäkta? Pedestrian, alltså gångtrafikant?
Ja. Alltså vad den gör där, det undrar mig. Hur den har kunnat lyckas ta sig dit, undrar mig också.
Sugas in i motorn. Alltså jag kan inte aerodynamik så där väldigt bra. Är det liksom de här stora propellrarna?
Ja, precis. Jetmotorerna, ja, som sitter på vingarna där.
Har de ett sug?
Ja, de drar ju in luft för att trycka det bakåt för att kunna lyfta planet.
Aj!
Ja, aj. Och jag bara så här... Och det, Du sa det, så Olivia sa, ja, jag bara, nej men det är väl, det kanske är ett sätt som man skulle kunna tänka sig att dö på, eller inte. Eller hon bara, ja,
hur menar du, för att det är alltså, lidandemässigt eller för
ja,
att det är lite
lidandemässigt.
Coolt?
Hon bara, ja, fast jag bara, det går ju så snabbt. Hon bara, men vet vi det? Jag bara, men tror du att det är en långdragen
långsam process?
Ja.
Bli insugen i en jetmotor.
Ja, som att malas ner i en köttkvarn. Mm. Alltså, det är en sån... Alltså så är det klart.
Hur nära måste man gå? Så nära får ingen gå. Du. Kents låt om att inte sugas in i jetmotorer.
Alltså det är en väldigt tragisk grej.
Naturligtvis.
Men samtidigt så var det någonting kul med att hon på riktigt inte riktigt helt kunde utesluta att det var en långsam process. Och att hon inte helt kunde liksom så bestämma sig för om det var någonting hon kunde tänka sig var med om ifall man skulle vara tvungen att välja sätt att dö på.
Men det är roligt med Olivia, för hon är så oerhört klok. Och ibland så är det som att man bara, jag vet inte hur du tänkte nu.
Nej.
Jag gav henne jag gjorde ju om hennes lägenhet, du vet.
Mm.
Och så hade hon två fina bilder. Och jag bara, men de där kan vi väl sätta i en ram? Jag vet att du spejsar ur nu bara för att handla om inredning. Men lyssna klart.
Nej, men ram, ja. Där kan vi sätta i en ram. Vad vill du sätta i en ram?
Ja, exakt. Två bilder som hon hade.
Två bilder.
Ja, som bara satt med så här, eller skitsamma. Jag bara, rama in dem här. Ja. Här har du en ram. Ja. Medan jag så hamrade och spikade och borrade och höll på.
Ja.
Och så sen så hade hon suttit med den där så länge och väl. Har du satt in någonting i en ram någon gång?
Absolut.
Ja, det är en bakplatta. Och så, du vet. Mm. Och sen när hon var klar då, efter mycket, mycket, mycket länge, så sa jag så här, är du färdig med den där? Hon var ja. Och så tog jag upp ramen. Och då bara ramlade korten ner. För att hon hade liksom inte satt fast dem. Hon hade bara lagt dem i ramen och satt på bakstycket och bara,
jaha, klart. Bilderna var inte lika stora som ramen.
Nej, precis.
Nej, okay.
Så att liksom bara så här, när jag lyfte upp tavlan så bara klonk, så bara ramlade de här två bilderna ner i ramen och bara låg så helt snett. Jag bara, vi måste ju tejpa fast dem. Och då hon ändå, du vet, hon är statsvetare.
Precis, men de lär sig inte sånt på den här utbildningen.
Nej, det är det.
Nej, det och sen finns det så mycket som är... Alltså jag ser ett litet klipp här från den här händelsen då, alltså när folk evakueras ifrån flygplanet och det vidriga då som liksom på något sätt ja just det, Olivia vill påminna om att du blåste också på ett elljus på den här tillställningen då.
I lördags var jag hemma hos Olivia, skulle jag blåsa ut ett ljus så var det el.
Just det.
Idiot.
Det var framåt småtimmarna där, antar jag.
Ja, men jag hade ju kunnat gjort det dagtid.
Men i alla fall, det är så mycket som händer i den här videon i alla fall. Det är att folk som har tagits ut ifrån flygplanet, de går också fram till den här jetmotorn för att titta.
Gör inte det.
Och filma. Det är ju så vidrigt. Är det inte det? Jag vet inte om de visste exakt vad som hade hänt, om de blev informerade, men oavsett så är det liksom så här, det är ju någonting som vi ser hela tiden, att folk är så vidriga, går fram och liksom filmar folk som har blivit misshandlade eller det sprids mordfilmer eller vad någonting så här. Den nivån av vidrighet är jag så förvånad över hur spridd den är.
Hur kan den vara så utbredd?
Hur kan det vara så utbredd, den vidrigheten? Mm. Hur kan folk... Det är liksom snudd på nivån av brottet som de filmar.
Ja,
förstår du vad jag menar?
Faktiskt.
Ja, vidrighetsmässigt.
Ja.
Och sen så också så ser man så, barn åka ner för en sån upplåsbar rutschkana. Alltså från flygplanet.
Ja.
Alltså, alltså det är så mycket som
mycket
händer
som
i den här
videon. Samtidigt. Jag vill veta ändå på riktigt, jag vill inte vara liksom raljant, jag vill bara veta på riktigt hur nära en jetmotor man, alltså var börjar det risken?
Jag kommer inte ihåg det, jag jobbar i Palan och då fick vi det berättat för oss i alla fall.
Okay.
Men jag kommer inte ihåg det.
P3, Sveriges Radio.